Det finns en samling med ordspråk som gör enkla människor visa. Och vi är väl enkla människor som vill bli visa. I alla fall jag. Så jag läser ordspråksboken. Och där står det om vishet att gudsfruktan är början på vishet. Och sen står det om gudsfruktan att frukta Herren är att hata det onda. Det står i kapitel 8, vers 13. Och det är den versen som jag tänkte utgå ifrån. Att frukta Herren är att hata det onda. Och då kan man ju börja med att reda ut två komplicerade begrepp. Och det är ju frukta och hata. Ska vi verkligen gå omkring och frukta och hata? Det står ju hundratals gånger i Bibeln att frukta icke, var inte rädd. Men ifall man av hela sitt hjärtas inställning och med Guds hjälp vill göra allt som han förväntar sig av oss och låta bli det han inte vill, i så fall räcker det. Det är Guds fruktan. Och sen behöver vi inte vara rädda dessutom. Och sen det här med att hata. När det står i sådana här sammanhang att hata det onda, då menas det att ta avstånd från, att välja bort, att prioritera någonting annat, att man inte vill ha med saken att göra, man vill inte närma sig, man vill bara liksom nej, bort, så den attityden. Så ska vi hata det onda. Det står faktiskt fly det onda. Och det är ju väldigt aktivt. Vi kan ju inte hålla på och fly teoretiskt. Utan vi måste vara med där. När det onda är påträngande. Jag hatar ju mögliga jordgubbar. Jag äter inte det. Det spelar ingen roll om det är extrapris, om det är gratis, om jag får pengar. Jag vill inte ha mögliga jordgubbar. Det är liksom bara nej tack. Det kanske är ett dumt exempel. Det finns bättre exempel. I ordspråksboken så är det massor med bra exempel som är så relevanta och sånt som vi stöter på i livet. Hur vi ska förhålla oss. Hur vi ska välja bort och välja rätt. Det står om hur vi ska förhålla oss till våra föräldrar, till våra barn, till andra människor, till fattiga och ensamma, till märkvärdiga och inflytelserika människor. Och hur vi ska hantera relationer och konflikter, affärsrelationer till exempel. Och arbetsmoral. Missbruk. Står det om alkoholmissbruk? Det var väl det missbruket som de hade på den tiden. Och det står mycket om felaktiga intima relationer. Det står om vilka människor vi ska välja att vara med och vilka vi inte ska vara med. Det står om vårt hjärtas attityd, men det är också bra tips och råd hur man kan undvika att i onödan göra bort sig. I ordspråksboken så, alltså jag tycker att det är en jättebra bok. Jag tycker att man kan läsa ordspråksboken från kapitel 1 till och med kapitel 31, för då får man en helhetskänsla om vad det handlar om. I ordspråksboken så väljer man liksom väg. Man väljer vishet, man väljer att frukta Gud. Och man väljer trygghet och läkedom och att sova gott på nätterna. Man är räddad från olyckans skräck. I ordspråksboken. Man är räddad från det ondas väg. I ordspråksboken där litar man på Herren. Och då gör han ens vägar jämna. Jättebra. Jag känner en sån glädje, en sån inspiration när jag läser det här. Jag känner att det kommer nog att gå bra. Jag kommer nog att gå i mål. Det är någon som vill mig väl och som hjälper mig. Även om jag har misslyckats och även om jag är väldigt dålig på mycket och verkligen, ni vet allt det där, känner jag ändå när jag läser ett flyt. Det är som att jag kör Vasaloppet eller OS eller vad det nu heter. Jag har skidor på fötterna, jättebra vallar, det är flyt i spåren. Och runt mig på bägge sidor så står en hejarklack och hejar mig i mål. Sen är det ju inte alltid man känner så här på vägen. Att frukta Gud och välja den rätta vägen. Man upplever inte alltid det där flytet. Men därför kanske det är bra att läsa sånt här. Men det är ju allvar också. Jesus sa, gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och många är det som går fram på den. Och den vägen är smal som leder till livet. Och få är det som finner den. Så sa Jesus. Jag tänkte vi kunde kolla på en bild här. En liten karta som jag har ritat. Och då förväntar jag mig mycket nåd och överseende från er för mina teckningar. Det är inte så lätt att rita Jesus. Därför har jag gjort lite symboler som jag hoppas ni förstår. Det är en smal väg. Men den går framåt och den går uppåt. Och längst bort är målet. Målet Jesus. Där står han med öppen famn och med sitt ansikte riktat mot oss och välkomnar oss och ser på oss, och vi går på den här vägen då, och samtidigt som Jesus är där framme så är han med oss på vägen. Han går bredvid oss, han håller oss i handen och han bär oss, han leder oss, han är vår reseledare, han går framför oss. Och han ropar och låter höra sin röst så vi kan lyssna oss fram hur vi ska gå. Jesus kan göra många saker på en gång. Och han kan vara mycket på en gång. Jag är vägen, sa Jesus. Vår utmaning, det är ju att hålla oss så nära Jesus vi någonsin kan. Det är så man liksom blir kvar på vägen. Sen är det ju runt omkring oss ett landskap som vi går igenom som kallas för världen. Och det är ju inte direkt någon idealplats jämfört med det stället som vi är på väg till. Men vi behöver ändå inte hata världen så som vi ska hata synden. Vi ska inte fly från världen så som vi ska fly från synden. Det behöver vi inte och det ska vi inte, så står det i våran resehandbok Bibeln. Vi ska vara i världen. Det kan hända att världen kan bli lite bättre för vi är där. Och så kan vi få med oss fler på vägen. Fast de flesta har ju förstås valt att stanna i världen. För det finns en del fördelar där. Det finns en del möjligheter. Man kan bli rik, man kan bli populär, man kan ha framgångar och man kan ha det bekvämt. Och man tillhör väl en majoritet om man stannar i världen. Det är enklare och det kan vara bekvämt och så. Men så ska inte vi göra. Vi ska inte stanna kvar och slå läger länge och bli liksom fästa vid de här fördelarna. Då är det lätt att vi samlar på sådana där saker. Så det blir liksom en liten skatt som vi har. Och då vill gärna vårt hjärta stanna där. Så fungerar hjärtan. Och då tappar vi motivationen och går vidare. Sen är det inte bara fördelar och positiva saker i världen. Det är jobbigt också. Det är svårt både att gå på vägen och att befinna sig i världen. Innebär problem, stora och små. Även små problem kan få oss att tappa fokus. Det kan bli så jobbigt som man känner att man orkar inte mer. Man vill lägga sig i diket och ge upp. En gång när jag var nyfrälst så var jag på ett ställe och det var en massa andra kristna. Och då började jag att jämföra mig med dem. Och det utföll ju naturligtvis till min nackdel. Och jag drog den slutsatsen att det här måste ju betyda att jag är inte lika mycket frälst som dem. Och det blev så väldigt tungt för mig så jag var tvungen att gå avsides. När jag hade stängt dörren och börjat be då fick jag liksom en upplevelse ungefär som när man drömmer. Det varade kanske 2 sekunder, men det hann hända mycket. Jag befann mig på en strand och det var en brygga som ledde ut över vattnet till en underbart fin grön lummig ö. Och dit skulle jag, det visste jag. Jag skulle springa ut den där ön och jag skulle inte titta mig omkring utan bara fokusera och så ta fart. Och det gjorde jag. Jag sprang. Jag flög fram på den där bryggan. Och så visste jag så att det viktiga var att jag skulle absolut inte stanna upp och titta neråt och börja studera flisorna i brädan. Vad jag skulle göra det för vet jag inte. Men vi håller ju på med mycket som är bortkastat egentligen. Så varför inte? Jag gjorde inte det. Jag tittade inte neråt. Jag brydde mig inte om flisorna i brädan. Jag bara framåt och jag flög fram. Jag kunde ändå uppleva att solen sken, himlen var blå. Fåglarna hörde jag sjunga och jag kände hur det doftade hav. Och jag kände mig så fri, så lycklig och så stark. Och snart skulle jag vara framme på den där ön. Detta tog 2 sekunder. Sen tog det 30, bortåt 40 år innan jag började fatta och våga tro på att det som jag upplevde då, det skulle jag ju såklart ta till mig personligt. Självklart var det Jesus som stod på den där ön och ropade: spring, strunta i fliser, strunta och jämföra dig, det ovidkommande saker, titta på mig och så bara ta fart nu och spring. Ska jag bara se vad jag ska säga. Ja, sen är det ju tyvärr saker som dramatiskt komplicerar vår vandring. Vi kan ta nästa bild. Ja, det är inte bara att gå där i lugn och ro och i fred, utan längst med vägen så finns det fullt med en massa sidospår, avfarter. Och det vore väl hanterbart om det var vår väg som alltid var jämnt asfalterad och tydlig och lätt. Och de där andra vägarna liksom ogästvänliga och sådär. Men de är stora som motorvägar. Och så har de satt upp liksom skyltar. Kärlek, bekräftelse, gemenskap. Till och med upprättelse och till och med hem. Då. Massa saker som man kan längta efter. Och så står det liksom folk utsatta där med stora högtalaranläggningar och ropar för att vi ska bli intresserade av vad de har för erbjudande på vägarna. Och det är precis som när man är inne i Facebook till exempel. Det kommer ju upp annonser. Till mig kommer det aldrig någonting om avancerade trädgårdsmaskiner och sånt. Det kommer liksom om krämer, om hur man får slät hy, första burken gratis. Hur kan de veta att jag gärna vill klicka där? Någon måste veta det. Så här är det på den här vägen. De vet precis. Om det kommer en ung tjej som aldrig fått höra en komplimang, tvärtom hur ful hon är, då står det såklart en trevlig ung man och talar om: jag tycker du är vacker. Och sen kommer det en kille som har varit mobbad i hela sitt liv och aldrig fått vara med stora grabbar. Gör då klart att det kommer några killar och säger: du kan vara med oss. Och en man som kanske har det lite trassligt hemma. Då kommer det en vacker kvinna och viskar: jag förstår dig. Och en som absolut inte tål alkohol så nog stustar fram ett gäng och ropar: häng med här. Och tjejen, hon upptäcker snart att hon har hamnat bland helt samvetslösa människor som utnyttjar annat fruktansvärt. Den mobbade killen är indragen i en kriminell liga där de skjuter på varandra. Mannen som hade trassligt hemma har snart sitt äktenskap totalt spräckt och ingen kontakt med barnen. Och han som följde med på pubben, han befinner sig i ett tragiskt och långvarigt återfall. Så där är det. ingen av de här skyltarna håller vad det lovar. Allesammans mynnar ut i en enda stor bred väg. Fördärvet. Det är olycksvägar. Alltihop är olycksvägar. Jag säger inte att alla olyckor är självförvållade. Absolut inte. Men en del är det. Och det dummaste man kan göra är att tänka, jag går inte på sånt. Hur kan vi veta det? Större gudsmän och gudskvinnor än vi har fallit. Tänk på kung David. Vi är ibland, jag tänker, vi är ibland som små, små flugor som flyger omkring i ett rum. Där står en påslagen dammsugare och vi begriper inte att vi måste passa oss. Vi får inte komma för nära munstycket. Fly det onda. Vi måste hålla oss borta. I ordspråksboken så är det en far som vill varna sin son för allt det här. Han vill inte att de här olyckorna ska hända sin son. Han vill verkligen, verkligen tala om för sonen hur han ska bära sig åt för att klara sig bra. Föräldrar känns ju ofta tjatiga. Men en far och en mor, de har levt länge. De vet. Och en mamma och pappa, det är sådana som bryr sig om en. Så de ska man egentligen lyssna på. Den här fadern, han är inte rädd för att vara tjatig. Han säger samma sak gång på gång på gång. Han säger, om syndare lockar så följ inte med. Gå inte samma väg som dem. Håll din fot borta från deras stig. Välj inte någon av deras vägar. Gå inte in på de ogudaktiga stig. Vik inte av till höger eller vänster. Vandra inte på de ondas väg. Undvik den. Gå inte in på den. Vik av. Gå förbi. Håll din fot borta från det onda. Låt din väg vara fjärran från en trolös kvinna. Gå inte nära dörren till hennes hus. Tillåt inte ditt hjärta att vika av till hennes vägar. Förvirra dig inte in på hennes stigar. Styr inte in din fot på sånt som är ditt fördärv. Fly det onda. Det var en man som hade kommit in på en fruktansvärd olycksväg. Han hade tagit livet av en annan människa. Man kan googla på det här under dagen och klara kyrkan och kanske hitta fortfarande intervjuer. Ja, det kan man, som artiklar och såna här videofilmer. Han hade svår syndanyr och ångest i 12 år. Han bad mycket, han läste Bibeln mycket, och så många gånger när han liksom tog i en bibel så fick han fram ett och samma bibelord i Hesekiel. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? Nej, tvärtom. Jag vill att han vänder om från sin väg och får leva, så stod det. Detta läst han gång på gång under 12 år. Han måste ju fått någon slags tro på att kanske finns det nåd. Och till slut så, efter 12 år så gick han och biktade sig. Sen gick han till polisen och bad få sitt straff. Och det fick han. Och det är fantastiskt hur hans liv vände där. Så svårt det måste varit att ta det där första steget. Men så skönt när det var gjort. Jesus är alltid ute och letar efter förlorade får på olycksvägarna. Och det står i resehandboken Bibeln att om vi viker av till höger eller vänster så ska vi höra hans röst bakom oss. Här går vägen, vandra på den. Men jag rekommenderar ändå att man gör någonting själv. börjar jag ropa till Gud naturligtvis. Ropa på mig. Åkalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig. Så står det. Och att man söker upp någon som inte dömer. Någon som kan lyssna och be. Och sen kanske det ger sig vad nästa steg är. Tack Jesus för att du har gjort det möjligt för oss genom din död för oss. Att vi får vara med på vägen. Tack att vi är välkomna att gå där. Spelar ingen roll om vi är nybörjare eller om vi har hunnit långt. Jesus, tack. Se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den rätta vägen. Amen.